Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att nämna två saker som kännetecknade situationen för den lilla rest som hade återvänt till Juda och Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Och det var väckelse och motstånd. Ett liv i uppgör, där Herrens altare blir rest i våra liv, väcker alltid världens fiendskap. Som det står i Jakobs brev 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och det fick också judarna som återvänt från fångenskapen i Babylon erfara när de hade rest Herrens altare på nytt och lagt grunden till Herrens hus. Och Esra bok kapitel 4 avslutades med orden Rehum och sekreteraren Simsai och deras medbröder gick snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Så planen om att återuppbygga templet hade fienden stoppat med våld och vapenmakt. Och det var kung Artasasta som givit dem befallningen att göra det. Efter att de hade skrivit till honom och kallat Jerusalem för den upproriska och onda staden. Och så bett honom undersöka i sina fäders krönikor om inte det var riktigt. Och det som var riktigt i det de skrev, det var att Judarike tre gånger hade gjort uppror. Men hade han undersökt böckerna lite mera noggrant, hade han också funnit att den tidigare persiske kungen Kyros faktiskt utfärdat en befallning att Jerusalem skulle återuppbyggas. Men det sa efterforskarna inte något om. Och det är likadant idag när man förmedlar nyheter om Israel. Man hoppar över de detaljer som passar och sätter fokus på vissa utvalda saker för att nationen Israel ska kunna svärtas och framställas så negativt som möjligt. Tiden då arbetet i Guds hus blev förhindrat var en mycket deprimerande tid som gjorde många missmodiga så att de inte bara upphörde att bygga på templet, men de höll faktiskt på att ge upp hela projektet. Mänskligt sett så var det enda sättet att överleva bland mäktiga fiender. Det finns människor som menar att om de bara flyttar till en annan plats så kommer deras problem att lösas. Men det är inte alltid sant, för vi kan inte fly från våra problem. Och lyckligtvis så flydde inte folket från Jerusalem eller Juda, utan Gud uppreste profeterna Haggai och Sakarja. Och jag råder dig att under vår vandring genom Esra bok bör du även läsa Haggai och Sakarja och även Daniels bok och Ester. För det ger en bredare bakgrund för den här tiden. Vi läser i Esra bok kapitel 5 och vers 1. Men profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, efter vilket de var uppkallade. Gud kallade dessa profeter för att genom det budskap som de bar fram från Gud skulle folket uppmuntras och bli styrkta i den kamp som föregick angående templets återuppbyggnad. De kände ju till befallningen som den persiske kung Kyros hade givit långt tidigare, som gav dem rätt att bygga upp Jerusalem igen. Och de visste att det var Guds vilja. Men de hade blivit mer upptagna av de yttre omständigheter där fienden med våld och vapenmakt hindrade byggandet. Men Gud hade inte förlossat dem från Babels fångenskap för att de skulle styras av Guds fiender. Därför kallade Gud Haggai och Sakaria till att tala Guds budskap till Guds folk. Men Haggai och Sakaria, de var så olika som två människor kan bli. Men det de hade gemensamt var att båda var Herrens profeter. Haggai var den jordnära vardagsmannen med båda fötterna på jorden. En stabil och solid individ som talade till nationens samvete. Hans budskap stack djupt och sved. Sakaria var en helt annan typ, med blicken i skyn så att säga. Hans liv präglades av väldiga visioner och syner och ett budskap som matchade till det. Och hans budskap vände sig till folkets känsloliv. Sakaria talade till deras hjärtan. Dessa två män, Haggai och Sakaria, talade till Israels samvete och hjärta. Och deras tjänst gick parallellt, liksom Jesus sände ut lärjungarna två och två för att de skulle balansera varann. Haggai var väl den som betraktades som den ledande av de två. Men båda betydde mycket när det gällde att inspirera och uppmuntra den lilla rest som omgavs av mäktiga fiender, men som trots alla yttre svårigheter dock var kallade att resa Herrens altare och att bygga Herrens tempel. Och jag tror att du skulle få mycket större behållning av vår vandring genom Esra bok om du läste dessa två profetböcker samtidigt. Läs dem och lägg märke till vad som står där. Vi fortsätter i Esra 5, vers 2 och 3. Och Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stod då upp och började bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter som understödde dem. Vid samma tid kom Tattenai till dem, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setarbosenai och dessas medbröder, och sade så till dem: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Guds församling ska inte leva av världen, men trots allt lever den i världen och är därför på olika sätt utsatt för tidens olika politiska strömningar. Och även om det var samariernas lömska korridorpolitik och falska beskyllningar som för en tid hade stoppat återuppbyggandet av templet, så blev den nöd som då uppstod något som drev folket till att söka Gud i sin nöd och till att lyssna på Herrens profeter. Och politiskt sett så kommer det nu en ny tid under Darejaves regering. Den persiske ståthållaren Tattenai kom till den lilla persiska provinsen Juda tillsammans med några andra persiska ämbetsmän. Och han säger: vad i all världen är det ni håller på med? Har det inte blivit beordrat byggstopp för det här projektet? Vem har gett er tillåtelse till det här? Och du ska lägga märke till att svaret de ger inte alls är något svar. Tattenai och hans folk, de tillhör världen. Och judarna skulle inte kasta pärlor för svin. För Tattenai och kompani hade inte förutsättning för att förstå om Zerubabel hade sagt att det var Gud som sagt att de skulle bygga. Som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och Zerubabel svarar faktiskt i förhållande till denna dårskap. De svarar egentligen genom att ställa en fråga. Tattenai hade frågat, vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och sätta denna mur i stånd? Och lägg nu märke till svaret, Esra kapitel 5, vers 4. Då sade vi dem vad de män som uppförde byggnaden hette. Med andra ord, vi kan inte finna era namn på den lista vi fick överlämnad. Om ni har något att göra med det här projektet så skulle vi gärna med glädje ha svarat er. Men eftersom era namn inte finns med på listan så kommer vi inte att ge er något svar. Och listan, den bär den persiske konungens sigill. Har någon därifrån gett er uppdraget? Eller passerar ni bara här tillfälligt? Tattenai är tydligen en ämbetsman vid det persiska hovet och har därför sannolikt en viss myndighet även över Juda. Men den som var ståthållare över själva Juda, det var ju Zerubabel. Och Tattenai vill inte trampa det persiska hovet på tårna, utan väljer istället att ta upp saken inför kung Darejaves. Esra kapitel 5, vers 5. Och över judarnas äldste vakade deras Guds öga, så att man lovade att inte lägga något hinder i vägen för dem, tills saken hade kommit inför Darejaves. Sedan skulle man sända dem en skrivelse om det. En ny rapport ska alltså sändas angående judarnas byggaktiviteter. Men denne persiske kung ska inte bara få skvaller ifrån judarnas fiender, men direkt information från Tattenai, ståthållaren i landet, som rapporterar vad han sett och hört. Vi läser verserna 6 till och med 8. Detta är nu vad som stod skrivet i det brev som Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar Bosenai och hans medbröder, afarsekiterna, som bodde på andra sidan floden, sände till kung Darejaves. De sände nämligen till honom en berättelse, och i den var skrivet så: må frid vara med kung Darejaves i allting. Må det vara känt för kungen att vi kom till det judiska hövdingdömet, till den store gudens hus. Detta håller man nu på att bygga upp med stora stenar, och i väggarna lägger man in trävirke, och arbetet bedrivs med omsorg och har god framgång i deras händer. Eftersom Tattenai inte vet säkert vilken hållning Darejaves har till det som sker här, så tar han inte ställning varken för eller emot, men avger en objektiv rapport. Det är som han säger, vi är inte ute för att spionera, utan vi kom bara förbi av en tillfällighet. Och då såg vi detta och upplevde det riktigt att avge en aktuell situationsrapport till dig. Vi läser vers 9 och 10. Då frågade vi de äldste där och sade till dem så: Vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i stånd? Vi frågade dem också vad det hette för att kunna underrätta dig om det och för att skriva upp namnen på de män som stod i spetsen för dem. Vi lägger märke till att judarna inte namngav Haggai och Sakarja, profeterna. Vers 11 till och med 13. Och detta var det svar som det gav oss. Vi är himmelens och jordens Guds tjänare. Och vi bygger nu upp det hus som förr i tiden, för många år sedan, var byggt här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. Men eftersom våra fäder förtörnade himmelens Gud, gav han dem i Kaldeen Nebukadnessars, den babyloniske kungens, hand. Och han förstörde detta hus och förde folket bort till Babel. Men i den babyloniske kungen Kores första regeringsår gav kung Kores befallning att man skulle återuppbygga detta Guds hus. Tattenai och hans vänner återger sin egen historia och vittnar om att Israels folk är tjänare till himmelens och jordens Gud. Men deras fäder svek Gud och därför lät han dem bortföras i fångenskap till Babylon. Det är tydligt att åren i fångenskap i Babel har fört till att man insett att synden drar en skiljelinje i människornas liv. Och man bekänner att det är synden som förorsakat fångenskapet. Tattenai återger deras berättelse korrekt och sakligt. Och som vi såg i vers 8 så var Tattenais bedömning att judarna bedrev arbetet med stor omsorg och att arbetet hade framgång. Men när det gäller vad judarna själva sagt så lägger Tattenai inte till något. Inte heller drar han ifrån. Han bara återger deras vittnesbörd. Och det är tydligt att den iver och glöd som präglade arbetet, både när det gällde templet och även Jerusalems mur, det hade gjort ett stort intryck på Tattenai, och han kallar Israels Gud för den store guden, som du ser i vers 8. Och judarnas vittnesbörd, det avslutas med att de påminner om att det inte var på deras förslag återuppbyggandet hade påbörjats. Det gjordes efter en befallning av kung Kyros. Och det kan ju kung Darejaves mycket lätt kontrollera om han önskar. Templet och Jerusalems murar återuppbyggdes på Guds befallning. Men en av de mänskliga redskap som Gud använder är kung Kyros. En annan är juden Zerubabel, dessutom Haggai och Sakarja. Judarna berättade för Darejaves att när kung Kores hade besegrat Babel så tog han ur templet i Babel de kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, templet i Jerusalem. Och dessa överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, eller Zerubabel som han också kallades. Och Kyros satte honom till ståthållare. Det är därför att han står som huvudansvarig för återuppbyggnaden. Vi följer bara den befallning som han gett oss ifrån det persiska hovet. Och det är kung Kores som har gett befallningen att vi ska återuppbygga detta Guds hus. Vi läser Esra kapitel 5, vers 4 till och med 17. Och dessutom tog kung Kores ur templet i Babel det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Och det överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, som han hade satt till ståthållare. Och till honom sade han: ta dessa kärl och far iväg och sätt in dem i templet i Jerusalem. Ty Guds hus skall återuppbyggas på sin plats. Så kom då denne Sesbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Och från den tiden och tills nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt. Om det nu behagar kungen, må man göra efterforskningar i kungens skattkammare där borta i Babel, om det är så att kung Kores har gett tillåtelse att bygga detta hus i Jerusalem. Därefter må kungen meddela oss sin vilja om det. Rehum och Simsai och deras medbröder, som många år tidigare hade skrivit ett brev med falska beskyllningar till kung Artasasta, som då var kung över det persiska storriket, de hade genom det lyckats stoppa arbetet för en tid. Och när judarna nu hävdar att det är på grund av en offentlig befallning från det persiska hovet de påbörjat arbetet, så tror inte Tattenai och hans följe att det finns något sådant dokument. Så därför föreslår de att saken ska undersökas närmare. De är ganska säkra på att judarna gör det här på eget initiativ. Och därför ber de kung Darejaves att göra efterforskningar för att kontrollera den här saken. Judarna befann sig nu visserligen i det land där Gud ville ha dem. Och de har en offentlig befallning från kung Kyros som säger att både templet och Jerusalem ska återuppbyggas. De är i den ställning eller position som Gud vill ha dem. Men deras tillstånd är inte så som Gud önskar. De är missmodiga och har lust att lämna hela projektet. Därför uppreser Gud två profeter, Haggai och Sakarja, för att uppmuntra och inspirera dem. Det verkar som om Guds folk idag har lätt för att blanda samman ställning och tillstånd. Om du är i Kristus så är du trygg. Din ställning är god. Men vad är ditt tillstånd? Är du en missmodig lärjunge? Har du lust att ge upp? Under mina många år i Herrens tjänst så har jag om och om igen mött kristna som befinner sig i en kris. Och utan att vara för generell så måste jag säga, utifrån både andras och även från personlig erfarenhet, att synden är det största problemet. För i en eller annan form så är det antingen vår egen eller andras synd som är en del av krisen. Men låt oss be att Gud ger oss nåd att vända vårt ansikte mot Gud. Inte blunda för svårigheterna eller förtränga verkligheten, men vara på vakt så att inte vårt ansikte är vänt mot nöden och svårigheterna istället för att vara vänt mot Gud. Gud är en verklighet. Bönens kraft är en verklighet. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vänd ditt ansikte till Gud i din nöd. Den Gud som inte bara är en Gud vi pratar om i våra bibelprogram, men som är en levande verklighet idag och som kan förvandla liv. Stillhet och förtröstan är en viktig del av vår vardag. Jesaja kapitel 30 vers 15 säger: Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Israels ställning i slutet av Esra bok kapitel 5 är att de befinner sig på rätt plats, rätt position i Juda. Men deras tillstånd är mycket dåligt. Men Gud har inte övergivit dem, och det behöver de upptäcka. För de är inte kallade att leva i missmod och permanent kris. Men genom att vända sitt ansikte till Gud, genom stillhet och förtröstan, ska de få styrka och frimodighet att göra Guds vilja, om än hedendomen rasar runt omkring. Får Herren bara skänka stillhet i det inre, samtidigt som fienderna rasar runt omkring, så vet vi att stillheten har sina rötter i förtröstan på Gud, och inte i förtröstan till oss själva eller till våra yttre förhållanden, men förtröstan på Gud. Den 103 Saltarsalmen, där står det i vers 11: Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så hög som himlen är över jorden, så hög är Guds nåd. Ja, den är så hög att den når helt in till Guds hjärta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.